Det är politikens frågepodd.
Idag om förbud mot opinionsmätningar.
Ja, tack herr talman. Det svaret tycker jag var en tydlig bekräftelse på det, precis det som jag tog upp med min fråga.
Hej politiken. Jag som väljare stör mig mer för varje val på den kortsiktighet dagens snabba politik leder till. Min känsla är att viktiga långsiktiga satsningar som kunde genomföras för 50-60 år sedan ofta är en omöjlighet idag, då de inte syns i väljarnas plånböcker inför nästa val. Jag har funderat mycket på hur denna utveckling kan stoppas och funderar idag på en orealistisk lösning som ändå väckte en fråga till er hos mig. Hur tror ni att politiken skulle påverkas om vi totalt förbjöd opinionsmätningar kring vilket parti man tänker rösta på? Skulle något ändras om politikerna mellan valen bara fick arga vykort och demonstrationer som svar på sina utspel? Vänliga hälsningar från Jakob.
Mm. Jakob är ju inte ensam i sina tankar. Det finns ju många länder som förbjuder opinionsundersökningar en viss period innan själva valdagen, för att man uppfattar att så här, det är något odemokratiskt i det som man ibland säger bandwagon-effekt, eller så här, man vill hoppa på en vinnare, eller liksom att man ska...
Man vill rädda kvar liberalerna.
Sådana saker, att det är på något sätt, det är inte legitima tankar att ha som väljare. Så det är ju en spännande tanke att säga att om du förbjuder opinionsundersökningar, då återstår insändarsidor som enda direktkontakt med väljare.
Det finns ju sociala medier.
Precis, det är väl den första eller liksom dynamiken, att den nya tekniken gör ju att partier behöver knappt ha medlemmar, för de känner att de får jättemycket input ändå. I alla fall vissa ledamöter känner sig, det här är det flyger jättebra, för det här är min grupp.
Många likes.
Ja, många likes och sådär. Så det är ju en sak som jag tänker på där. Och sen ska jag också fråga att är det bara de offentliga, är det liksom vi media som ska förbjudas att publicera undersökningar?
Precis, eller? Ja. Det var min tanke också. Alltså partierna läser förstås våra mätningar och bryr sig om dem. Alltså de som instituten gör på beställning av medierna. Men de har ju också ofta sina egna mätningar. De samarbetar ju ofta med institut, de beställer specialmätningar som de ju tittar mycket mer på. Där de också bryter ner saker mycket mer och tittar på specifika målgrupper som de är intresserade av och sådär. Kan man ens förbjuda sådana?
Alltså, kan det? Det känns som att det går att förbjuda mycket saker i dagens samhälle. För det motargumentet är ju så här att om partier ändå gör de här sakerna, det är ju bättre att ge väljare samma information som partier får. Att det är en sorts demokratisk uppgift. Ni ska också förstå vart partierna är på väg.
Men är grundtanken rätt här då? Det som ligger till grund för förslaget, att man inte genomför långsiktiga satsningar på grund av då kortsiktiga reaktioner?
Jag tycker att frågeställaren möjligen har en liten för slängig tanke eller beskrivning kring opinionsmätningar.
Mm.
Vad är opinionsmätningar? Alltså, och det kanske är symptomatiskt i sig att idag så framstår det ju som att opinionsmätningar, det är de här partibarometrarna. Alltså människor tillfrågas, vad skulle du rösta på för parti idag? Eller vad har du för, de börjar bli ännu mer vanligare, vad har du för förtroende för Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, Ebba Busch? Ja, det är ju nödvändigtvis inte de enda opinionsmätningar som finns. Man kan ju tvärtom argumentera för att en viss typ av opinionsmätningar, alltså vad tycker svenska folket om sakfråga X eller förslag Y? Hur rör sig opinionsvindar i, ja, hur man ser på sjukvård, hur man ser på finanspolitiskt ramverk, hur man ser på samarbete över blockgräns i olika frågor. De är ju kunskapsunderlag som kanske snarare främjar eller har potential i alla fall, att främja långsiktig och långsam politik. Så det är ju någonting helt annat än de här mätningarna som då handlar om, oj, nu gick Miljöpartiet upp 0,4 procentenheter. Det måste bero på det här utspelet de gjorde för 2 veckor sedan. Wow, vilket kul utspel. Nu måste de göra det igen. Det är ju 2 helt olika tankesätt. Liksom. Men det är ju inte själva opinionsmätandet som då är problemet.
Utan vad man mäter.
Ja.
Eller hur, vilken vikt man lägger vidare.
Och det är intressant, när jag har pratat med några pollsters, opinionsmätare på sistone, så har jag liksom fått en beskrivning till dels av att ja, men vi är ju inte viktiga längre. Förr i tiden, alltså förr som för 15-20 år sedan, så om man jobbade som opinionsmätare på något av de stora privata instituten, så var man efterfrågad i tv. Man hade liksom också den typen av mätningar då, som vad tycker folk om de här frågorna. Mm. Idag är det ju, tror jag, typ bara SOM-institutet som gör det.
Jag försökte, fast är det där verkligen sant?
Ja, men jag försökte här om veckan, för det tyckte jag ändå var lite intressant. Vi lever ju i en tid, brukar Ulf Kristersson säga, som är mycket orolig. Och han har ju ett argument då, ska vi verkligen prova med en ny regering som man inte vet någonting om hur den fungerar i denna oroliga tid? Och en klassisk sån där fråga om statsministerkandidat är ju hur bra är person X på att företräda Sverige i utlandet? Och jag har inte ringt till alla institut nu, men jag ringde ett par institut för att säga, ja, vad är era senaste mätningar på den frågan? Och fick till svar, nej, men vi gör inte den frågan längre. Jag bara, hur kan ni inte göra den frågan? Vi lever ju, det är ju inte bara Ulf Kristersson som tycker det är en liksom utrikespolitiskt rätt omvälvande tid. Inte det är en relevant fråga att ställa. Men det fanns inte, för det var inte efterfrågat längre.
Men jag uppfattar nog ändå opinionsmätningarna av instituten som att de får väldigt stort utrymme medialt. Men kanske att de liksom allt annat drunknar i det väldigt, väldigt snabba nyhetsflödet som är nu. Och att det är det som kanske gör att de upplever det så. Men visst lägger mediehusen stor vikt vid opinionen fortfarande.
Vad ska vi göra åt det då? Avskaffa digitaliseringen, återskapa printprodukt en gång per dygn.
Alltså, det finns ju en fråga.
Förbjud internet.
Älskar den tanken.
Kan man förbjuda internet?
Det är klart vi kan förbjuda. Alltså, allting går ju förbjuda. Är det bra eller dåligt? Det går, det tror jag. Jag är väldigt skeptisk till de här. Bara så, du kan inte stå i vägen för utveckling. Watch me slå sönder The Spinning Jenny. Jag kan visst förändra saker och ting.
Det tror jag är terrorism, det du beskriver.
Att slå sönder en vävmaskin för att den tar mitt arbete.
Nej, alltså att slå, om du skulle klippa kablarna, så att säga.
Ja,
det tror jag skulle.
Men vet du vad, jag klipper även Rysslands kabel. Jag klipper även Rysslands. Alla lever i mörker. Okej. Okay. Det är en mörk värld nu. Vi slipper vara upplysta. Och då kan saker gå igenom. Nu börjar det nästan bli trumpianskt här i mitt huvud. Kan jag få ihop den här delen också med den andra? Vi ska se här. Det finns ju ett problem i att vi har så mycket opinionsundersökningar, tycker jag. Att folk slutar svara. Det gör ju att underlaget för de här opinionsundersökningarna blir oklara. Tänk om det var så här bara, en gång om året, då får du ett samtal och då måste du svara. Sen har vi förbjudit, vi kanske inte bara förbjuder såna här vanliga, varje månad ska vi fråga om någon går upp och ner i opinionen, utan även så här, vet du vad, ingen telefonförsäljning heller. Jättebra, du får inte kommunicera över telefon om du har ett kommersiellt intresse. Du får bara ringa och gratulera äldre släktingar på telefon. Det är det enda som telefon får användas till. Du vet vart dina barn är, för du har snapkartan, absolut. Vi löser detta.
Tobin var så deprimerad när han fyllde år i veckan för att han fick så många grattis från olika saker han hade nätshoppat från. Han kollade sin mobil.
Så men återigen.
Alltså, jag hade också vänner som gratulerade mig, men jag tänkte mig på de stackare som inte har det. För jag menar,
som bara får grattis från Claes Olsson.
Ett grattis från Lindex och Claes Olsson och vilka fler det nu var. Det är ju inte som att det värmer, utan det påvisar ju bara hur extremt få riktiga vänner jag har.
Så du menar att de här uppringarna, det är liksom jourhavande kompisnivå. Ensamheten kan lösas.
Jag tyckte det var, för många skulle det kunna vara att strössa allt i såren, kände jag.
Ja. Jag måste ändå bara få lägga till att jag tycker att det skulle vara obligatoriskt att svara på en opinionsundersökning. Det låter inte för mig demokratiskt.
Om det bara var en gång per kvartal,
nej,
kanske.
Det, nej, kan okay, inte
det kastar du in på.
Du har lite totalitära tendenser i det här avsnittet, ja. Henrik, men det är, kör på.
Ja.
Och då, om man inför en sån kamera i sovrummet där man bara kan, alltså som i Kalkain.
Det var inte det jag sa. Jag sa att vi inte behövde ha lika många opinionsundersökningar. Den här formen av ful retorik från Maggie Strömberg, det är det som har polariserat, förstört vårt goda samtal som vi skulle ha debatten om.
Länge sedan man läste Kalokain.
Jag läste den varje år. Men okay. Ni är ju i Sveriges kulturkanon. Det gäller att hålla sig uppdaterad.
Ajour med de här sakerna. Om vi tar tillbaka till så här ursprungsfrågan, så här, riktiga stora bra förändringar som var bra för alla, som vi kunde enas om, saker som vi var tvungna att göra, som vi genomförde, som massa människor hade tänkt länge till, det kan vi inte göra längre. Nej, det verkar ju allt svårare, men det har ju så många förklaringsmodeller. Framförallt tror jag att den institutionella tilltron har raserats eller har gått ner, även i ett högförtroende land som Sverige. Så att det blir svårt, skulle gå att liksom reformera pensionssystemet idag på samma sätt som det gjordes på 90-talet? Nej, jag tror att det är svårt, för att det skulle vara alldeles för många aktörer som hade intresse och hade möjlighet att själva gå ut och påverka och säga, det här är en scheme från eliterna som försöker råna er, vi ska inte ha det på det här sättet, det blir orättvist och dåligt. Det kanske fanns också en, om vi ska tillbaka till det här med i mörkret, att det kanske inte var totalt mörker som man genomförde stora samhällsförändringar förr i tiden, men det var med mindre insyn. Det fanns mer möjligheter för partier att sätta sig ner och kompromissa och sen presentera, det här är den enda vägen, det här är det vi har enats om, vi har liksom 80% tillsammans i opinionen, liksom det finns,
eller i riksdagen.
Ja, vi kan ta oss vidare på det sättet. Och den här situationen har vi ju inte riktigt längre, och det tror jag liksom, det spelar ingen roll om vi förbjuder opinionsundersökningar, för att det känns som att det är mycket svårare att få till de stora breda sakerna, förutom när det är verkligen på riktigt, när det är saker som nu hotar Sverige militärt, då plötsligt 8 partier sluter upp mangrant.
Ja, men har det inte något, om vi liksom försöker fånga frågeställarens tankar, att Jag har inte så mycket kontakt med partierna om de här partisympatiundersökningarna eller personförtroendemätningarna. Men jag upplever att båda ni har sagt vid olika tillfällen under vintern, våren, att så här, nej, det är ingen som litar på någon mätning. Alltså, nej. Alla ifrågasätter alla mätningar oavsett metod.
Absolut, det ger ju partierna uttryck för när man pratar med dem. Jag tänker ofta så har ju mätningarna en annan effekt, som är att skapa oro i partiet. Alltså ofta kan ju liksom partistrategerna eller liksom de nära partiledaren, partisekreterarna, de som jobbar med den typen av saker, de har ju ofta mycket mer data och kan liksom kan då analysera de snabba mätningarna på olika sätt, och de tittar på längre tidsserier, ni vet. Men det som händer när det är upprepade dåliga mätningar är ju att det blir väldigt stökigt i partierna. Väldigt mycket skitsnack, att det sprider sig oro, att folk räknar, kommer jag komma in? Hur kommer det se ut i min, liksom, i min valkrets?
Ja, och då minskar väl, får man väl anta eller utgå ifrån, den partiledarens mod att sluta en besvärlig, jobbig överenskommelse som sträcker sig över längre tid. Eller för den delen, om man är partiledare för ett parti som har ingått typ en energiöverenskommelse, så kanske man blir lite sugen på att bryta den för att få lite uppmärksamhet.
Mm. För vi lever i en uppmärksamhetsekonomi också. Det ska vi inte glömma.
Det är ju saker som har hänt.
Jag vill nog ändå återgå till det här med att det är internet som är problemet. Alltså, jag pratade med en absolut inte gammal, men en person som har varit med länge i politiken och som inte är så aktiv längre. Det här var några veckor sedan, så pratade vi om Ulf Kristerssons glassbild. Minns ni den?
Mm.
När han lade ut glass på 1 maj.
Och det var en gammal bild och det var hånande och det var många
takes på den. Det var mycket snack om den där bilden, och att det var ju han och Svantesson och var så här, vad härligt, jag kommer inte ihåg exakt texten, men det var ju typ så här, grattis till oss som slipper gå i 1 maj-tåg och kan sitta här och äta glass istället.
Mm.
Och det ansågs då respektlöst mot arbetarrörelsen, tyckte arbetarrörelsen. Och kanske vissa andra också, jag vet inte. Ja. Men i alla fall, den här personen sa då så här, men på min tid så var det ungdomsförbunden som höll på så här. Nu har det liksom spridit sig. Med internet och meme-kulturen så har plötsligt liksom även statsministern eller partiledarna börjat hålla på som att de vore ungdomsförbundare.
Ja.
De står där med Annie Lööfs sko och en grill utanför riksdagen. Eller, typ Benjamin Dosas style.
Ännu värre, såg ni Socialdemokraternas och också Moderaternas TikTok nu, där de hela tiden säger bror, eller skriver bror. Det var nu bror. Du blir förändring nu, bror.
Alltså,
de har fortfarande inte fattat att sista gångs väljarna är en mycket större grupp och kanske också.
Men de ser inte TikTok.
Nej.
Men vad då sa de det? Kan du förklara lite mer?
Att det var Socialdemokraterna hade en med bara Magdalena Andersson och sen stod det politiska förslag och varje avslöjades med bror.
Hon sa bror. Inte det, utan det var någon som, eller?
Det stod på det. Det var liksom kommunikationen. Nej, hon sa inte bror. Det hade kanske varit nästa steg.
Men mitt barn kallar mig bror ibland och jag försöker säga, men jag är inte din bror.
Nej.
Jag är din mamma.
Ja. Och det där, det är såklart det går att förbjuda ditt barn att säga bror. Respektera biologi, grundläggande biologi. Är jag din bror eller mor? För flumskolan måste upphöra nu. Totalitära tendenser, Tore Hammar tänker till.
Fina litteration där. Okej, det här förslaget då. För det här, den här frågepodden har ju liksom utvecklat sig till att vi lanserar olika idéer om saker. Totalitära grejer. Språk. Hur skulle det vara om man bara gjorde alla opinionsundersökningar som när Gallup lanserade opinionsundersökningen i USA? Då knackade man ju dörr. Och nej, man kanske inte är lagstadgad att svara då. Men man knackar dörr. Då löser man en del av den här metodproblematiken som såväl bortfallen i ringandet och i de här fokusgrupperna skapar.
Ingen öppnar väl dörren?
Vet du vad?
Man ber väl för dörren. Nej,
lugna,
utanför.
Lugna dig nu. Här har han något jättebra idé.
Dessutom så tar du ju så sjukt lång tid. Att gå runt och knacka dörr.
Aha.
Så då blir det ju rimligen färre mätningar. Kanske på en rimlig frekvens, så att säga. Någon gång i kvartalet eller halvåret eller så. Och dessutom skapar det ju arbetstillfällen.
Och det är
vi har ju en jättehög arbetslöshet i det här landet.
Och det är ju beredskap. Det är ju en beredskapsfråga. Du slår samman det här. Partierna är ute och knackar dörren då. Slå samman olika partier. De får gå liksom kompisar.
Ja, då, du menar att det är en Carl-Oskar Bolin-grej det här?
Vet du vad? Det är jättebra. Det viktigaste du kan göra som prepper, det är att säga hej till dina grannar. Det har jag hört en gång. Det är liksom att ha kontakter med människor i din liksom fysiska närhet. Nu institutionalisera det här. Vad sa vi? En gång i kvartalet så är det dags. Partierna skickar några representanter. Det kommer några från militären. Det kommer en militär, knackar hårt på din dörr och du vet att du måste öppna och så måste du svara på lite tankar och frågor från höger och vänster och mitten. Och liksom interagera med riktiga människor.
Eller bara att bostadsrättsföreningen på årsmötet så måste man rapportera in vad man röstar på och så kan ordföranden berätta
vänta,
för staten.
Vet du vad bortfallet är på BRF-mötena?
Mm. Nej, jag tror militär, min militärtanke.
Hur ofta går du på BRF-mötena?
Om vi ska tillbaka till de här 50-60 år sedan när vi kunde göra strukturreformer.
Jag bara tänkte om man skulle lära känna sina grannar, det var det.
Ja, jag förstår hur du tänker.
Mm. Ja, jag tycker inte vi ska ha fler. Jag tycker inte det var för mycket kreativitet i den här podden. Jag tycker vi ska avsluta nu.
Okay.
Men skicka gärna frågor till oss.
På Svenska Dagbladets mejladress.
Politiken@svd.se.
Så heter det.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.